Vår härliga och spännande läsning i i Markus evangeliet går vidare, och vi fortsätter nu i kapitel 9, och vi ska titta in i en underbar händelse från vers 14 till 29. När de kom till de andra lärjungarna såg de att mycket folk hade samlats kring dem, och skriftlärda diskuterade med dem. Så snart allt folket fick se Jesus blev de förundrade och skyndade fram och hälsade på honom. Och han frågade dem: vad är det ni diskuterar? En i folkskaran svarade honom: mästare, jag har kommit till dig med min son som har en stum ande. Var den än får tag i honom slår den omkull honom, och han tuggar fradga och gnisslar tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den, men de kunde inte. Jesus svarade dem: detta släkte som inte vill tro, hur länge ska jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? Hämta honom till mig. Och de kom med honom till Jesus. Så snart anden fick se honom slet den och ryckte i pojken, och han föll till marken och vred och tuggade fradga. Jesus frågade hans far: hur länge har det varit så med honom? Faren svarade: sedan han var barn. Ofta har den kastat honom i elden och i vattnet för att ta livet honom. Men om du kan, så förbarma dig över oss och hjälp oss. Jesus sa det till honom: om du kan, allt är möjligt för den som tror. Genast ropade barnets far: jag tror, hjälp min otro. Jesus såg att folk strömmade till, och han sa det strängt till den orena anden: du stumma och döva ande, jag befaller dig, far ut ur honom och kom aldrig mer in i honom. Anden skrek och ryckte våldsamt i honom och for ut. Pojken var som livlös, och de flesta sa att han var död. Men Jesus tog hans hand och reste upp honom, och han stod upp. När Jesus hade kommit inomhus och lärjungarna var ensamma med honom frågade de: varför kunde inte vi driva ut den? Han svarade: den sorten kan bara drivas ut med bön. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Och vi tar det till oss och ber om din välsignelse över det i våra hjärtan. Amen. Ja, mycket folk står och diskuterar när de kommer ner. Jesus kommer alltså ner från förklaringsberget, som antingen är berget Tabor, eller möjligtvis berget Hermon, Israels högsta berg, som ligger lite längre norrut och är klätt med snö under den kallare delen av året. Fariserna varnade säkert för Jesus och försökte bevisa att han var en bluff genom de 9 kvarvarande lärjungarnas svaghet. Men vår svaghet påverkar inte Jesu egen trovärdighet. Snarare gör den oss beroende av honom och låter människor förstå att man inte är någon övermänniska för att man är kristen. Det handlar sist och slutligen inte om oss, utan om honom. Ja, och när Jesus kommer så frågar de, så blir de förundrade och rusar fram, och så frågar Jesus: vad är det ni diskuterar? Det står egentligen att de blev överväldigade och sprang till Jesus. I den här översättningen står det: så snart allt folket fick se Jesus blev de förundrade och skyndade fram. Men man skulle kunna översätta det: de blev överväldigade och sprang till Jesus. Möjligtvis var något av den atmosfär som präglat händelserna på berget ännu närvarande över Jesus när han nu anlände med Petrus, Jakob och Johannes. Och kanske påverkades lärjungarnas sätt att hantera situationen där nere av att Jesus, Petrus, Jakob och Johannes faktiskt saknades. Vi behöver varandra, vi behöver vara fulltaliga. En i folkskaran svarade honom: mästare, jag har kommit till dig med min son. Dina lärjungar försökte driva ut den onda anden, men de kunde inte. Ja, det sjukdomstillstånd som beskrivs här liknar mycket det som i gamla översättningen kallades för fallande sjuka. Det som vi idag benämner med epilepsi. Den onde anden, står det här, tillåter honom inte att tala. Ja, det står en stum ande här, men i en annan översättning så står det tillåter honom inte att tala. Och det är ju ingenting som vi vanligtvis förknippar med epilepsi. Det måste alltså ha uppstått en spänning i situationen när de 9 lärjungarna inte kunde driva ut andarna. Samma sak hade ju skett med lätthet tidigare under det specifika missionsuppdrag som avslutades i Markus 6 och 7. Och det bevisar också att detta särskilda uppdrag var just begränsat i tid och mandat. Under det där uppdragstiden så var det ingenting som var liksom tveksam på något vis. När de nu utan uppdrag ger sig i kast med en andeutdrivning så misslyckas det. Och Gud hade bestämt att detta under skulle ske på det sätt som skulle bli brukligt i församlingen. Alltså med förbön, eventuellt kombinerat också med fasta. Lägg märke till det. Det skulle inte vara någon utdrivning, utan det står den kan bara drivas ut med bön. Lärjungarna fick därmed smaka både det apostoliska ämbetet men också tränas i församlingens förbönstjänst. De skulle enligt Jesus inte bota den här slags sjuka utan be för dem. De skulle inte driva ut anden utan de skulle be om befrielse för den besatte. Och det var ju precis vad de gjorde, och Jesus gav dem bönesvaret. Han drev ju ut den förstås. Och vi ser alltså i denna text att onda andar, fallna änglar, också kan vara identifierade med olika sjukdomstillstånd, krämpor och handikapp. Och i dessa fall har man ibland talat om sjukdomsandar, ett begrepp som är användbart och relevant. Men kom ihåg en sak, långt ifrån alla sjukdomstillstånd, skador och handikapp beror på onda andar. Men vi kan läsa i Lukas 13 och 11. Där fanns en kvinna som hade haft en sjukdomsande i 18 år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. Det är ett sådant exempel när det faktiskt var demonisk aktivitet bakom skadan eller missförhållandet. Ja, Jesus svarade om detta släkte som inte vill tro. Hur länge ska jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? Hämta honom till mig. Och de kom med honom till Jesus. Så snart anden fick se honom sleten och ryckte i pojken, han föll till marken, vred sig och tuggade fradga. Alltså Jesu ord om ett släkte, ovilligt att tro, är riktat mot de skriftlärda. Men också säkert en hint till lärjungarna som inte har haft den rätta tron i utmaningen med den onda anden. Och vi ska återvända till vad som är den rätta tron i denna situation lite senare. Jag vet inte, vad tänker du om orden? Hur länge ska jag stå ut med er? Uttalade av den syndfrie Guds son. Ja, jag tänker att en del av Jesu förnedring var att behöva stå ut med den mänskliga naturens orenhet. Men tänk vilken glädje för honom då när han får göra oss till nya skapelser. I Pulpit Commentary så står det så här: åsynen av Kristus retade upp den onde anden. Han blev irriterad av Kristi närvaro eftersom han kände hans makt och fruktade att bli utkastad. Då kom den sista och mest våldsamma konvulsionen. Han vred sig och tuggade fradga. Ordet vred sig kommer från samma ord som latinets volvo och betyder att han rullade runt i vånda. Och en kyrkofader säger att utdrivningen av det dödligt onda från andlig natur genomförs inte utan en förfärlig kamp, ibland följd av extrem utmattning. Och man kan ju fråga sig, varför vill inte onda andar kastas ut? Ja, det är för att de är beroende av kroppar för att kunna verka. Jesus frågade hans far, hur länge har det varit så med honom. Fadern svarade, sedan han var barn. Ofta har den kastat honom i elden och i vattnet för att ta livet av honom. Men om du kan, så förbarma dig över oss och hjälp oss. Orden förbarma dig över oss används också i parallellstället i Matteus och heter på grekiska Kyrie eleison, Herre förbarma dig. Kyrie eleison. Sonen var alltså inte längre ett barn utan en ung vuxen. Han hade haft det sedan han var barn, men han var inte det längre alltså. Vad som gav den onde anden tillträde till den här killen är ovisst. Onda andar verkar ha kunnat operera mer fritt före Jesus seger på korset. Efter korset förekommer ingen demonisering utan att människorna sysselsatt sig med någon synd som öppnar för det. Alltså trolldom eller spådom, spiritism, främmande religioner etc. Det kan vara exempel på sådant som öppnar för demonisk aktivitet. Jesus sa det till honom, om du kan, allt är möjligt för den som tror. Genast ropade barnets far, jag tror, hjälp min otro. Och i en kommentar så står det, det var rätt av Kristus att begära tilltro till honom själv. Ty det hade inte varit på sin plats att ge särskilda förmåner till dem som misstrodde eller ifrågasatte honom. Att han skulle kasta bort sina välsignelser på dem som inte kunde ta emot dem värdigt. Faderns svar är rörande och vackert. Djupt gripen ropar han ut. Möjligtvis tyder ordet på att det skedde under tårar. Jag tror, men min tro är svag. Stärk därför och öka den du. Så att allt som finns kvar i mig av tvivel eller otro tas bort. Och att jag får ta emot välsignelsen för min son. Vi får aldrig betvivla att Kristus hör en så ödmjuk och innerlig bön. Och att han därför löste honom från de sista resterna av tvivel och otro. Och det är intressant att pappan vänder sig till Jesus för att få bot för sin otro. Han förstår intuitivt det som Hebreerbrevets författare sedan skulle komma att formulera så här. Hebreerbrevet 12:2. Låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Från Kristus själv utgår allt som kan kallas äkta tro. Det ordet pistis betyder tro, förtröstan, tillit, övertygelse, visshet, bevis, trohet, inre vila. Och en intressant iakttagelse är att tro och lydnad ofta används som synonyma begrepp. Att inte tro på Jesus är faktiskt ren olydnad mot Gud. Johannes 14:1. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. Och gör vi inte det som Jesus säger här så är vi naturligtvis olydiga. Första Johannes brev 3:23. Och detta är hans bud. Lägg märke till det ordet. Bud. Att vi ska tro på hans sons namn, Jesus Kristus. Och älska varandra så som han befallt oss. Här ser vi att tron är ett bud, en befallning från Gud. Och gör vi då inte det så är det alltså en direkt olydnad mot Jesu och faderns befallning. Johannes 3:36. Den som tror på sonen har evigt liv. Den som inte lyder sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom. Här använder Johannes ordet tro och lyda helt utbytbart, alltså synonymt. Första Petrus brev 2:7. För er som tror är den alltså dyrbar. Men för de som inte tror har stenen som husbyggarna förkastade blivit en hörnsten, en stötesten och klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var det också bestämt om dem. Så lägg märke till tro och lydnad ställs hela tiden som parallella begrepp. Och i första kapitlet av Romarbrevet så skrivs det faktiskt ihop. Där står det så här: genom honom har vi fått nåd och apostlaämbete för att föra människor av alla folk till trons lydnad för hans namns skull. Så lägg märke till att lydnaden är tron och tron är en lydnad. Det var olydnad mot Gud som orsakade syndafallet. Lydnaden mot tron upphäver syndens makt och gör oss rättfärdiga. Jesus såg att folk strömmade till och han sa det strängt till den orena anden: du stumma och döva ande, jag befaller dig, far ut ur honom och kom aldrig mer in i honom. Anden skrek och ryckte våldsamt i honom och for ut. Matthew Poole skriver så här: några saker vi kan lära oss av denna berättelse. För det första, Guds stora godhet mot oss i det att han beskyddar oss från onda andar och dagligen verkar med försyn och omsorg för att bevara oss. För det andra, att ju kortare djävulens tid är, desto mer rasar han. Detta är sant både angående djävulen själv och hans instrument. I Uppenbarelseboken 12:12 läser vi: djävulen har kommit ner till er i stor vrede eftersom han vet att hans tid är kort. På samma sätt drabbas människor oftast av sina starkaste strider mot frestelser just när de är på väg att bli frälsta. Observera en sak. Gud i sin suveränitet, alltså i sin totalt oinskränkta allmakt, är helt oberoende av tid och rum och metod. Och Jesus driver ut anden. Men lärjungarna skulle be bort den. Och varför det är så, det vet inte jag. Men jag tror att det handlar om att makten inte ska verka komma från oss, utan från honom. Vi ber Jesus om det och han gör det. Han har makten och han får äran. Denna typ kan bara drivas ut med bön om att Jesus gör det. Och han gör det. Amen. Ja, pojken var som livlös och de flesta sa att han var död. Men Jesus tog hans hand och reste honom upp och han stod upp. Jesus tog hans hand och reste honom upp. Kan du se det framför dig? Lägger vi märke till mönstret att Jesus ofta efter stora under, tecken, kraftgärningar, helanden och befrielser ger människor enkelt mänskligt stöd. De får mat och hjälp att resa sig upp och gå etc. Vår förbön och våra bönesvar ska alltid gå hand i hand med enkel mänsklig omsorg om vår nästa. Och sen kommer den här sista versen då. När Jesus hade kommit inomhus och lärjungarna var ensamma med honom frågade de: varför kunde vi inte driva ut den? Han svarade: den sorten kan bara drivas ut med bön. Och som vi har konstaterat, denna vers är synnerligen intressant. Vad lärjungarnas svaga eller sviktande tro beträffar så verkar inte problemet vara någon brist på styrka i känslomässig eller mental självövertygelse om att ett under skulle ske. När de blir ensamma så får de klart för sig från Jesus att deras bristande tro inte bestod i svag övertygelse utan snarare i okunnighet, för det första, om vad de hade att göra med. Det var ju en speciell sorts ande enligt Jesus. Och valet av fel metod, det var ju inte utdrivning utan bön som var meningen. Och det här blir väldigt, väldigt viktigt om vi tänker att tro inte handlar om att intala sin känsla att något ska ske, utan om en lyhördhet och en lydnad mot Gud, hans makt, hans tid, hans plats, hans metod. Lärjungarna frågar: varför kunde vi inte? Eller på vilket sätt var vår tro svag? Och Jesus svarar: ni missbedömde problemet och ni valde fel metod i fel tid och på fel plats. Jesus deklarerar i så fall att deras otro inte bestod i bristande entusiasm utan bristande lyhördhet och tillit till Guds vägar. Även i detta kan vi se att tro faktiskt kan kallas lydnad. För ordet lydnad kommer både på grekiska och svenska från ordet lyhörd och lyssnande.